Del 4 från boken Tillbaka till Atlantis. MP3 ljudfil. Bröllop. Dryckerna som Marissa tillred åt Jorin efter flygresan till var glömskans dryck och kärlekens brygd. Han drack dem lydigt eftersom hon förklarade att de gav honom tillbaka krafterna efter allt han genomgått. Nu var det meningen att han skulle resa tillbaka till Orn. Men innan dess återstod en del arbete tillsammans med de fem mästarna. Minnet av resan till Sirius hade bleknat tack vare drycken. Nu övade han sig med de andra i att tillämpa de lärdomar han inhämtat. Till exempel att fokusera kraft i helande syfte och att undervisa nya noviser. Han måste ropa. Han måste skrika. Han måste jämra sig av längtan efter henne. Tänkte Marissa. Hon måste vara allt han åtrådde. Allt. Hans kön måste späckas. Steglas. Pinas tills utlösningen kom i hennes sköte. Hans längtan efter henne måste bli en outsläcklig passion. Driven av lustans stormvindar. Det var inte hon som skulle tigga och be om hans händers smekande glöd. Det var inte hon som skulle vråla ut sin kärleks förbannade brunst. Nej. Det var han. Jorin. Hennes älskade. Som skulle leta fram alla hennes kroppshemligheter och ge dem näring. Han var en mästare nu. Hon måste handla snabbt. Innan han begav sig till så Leon och avskedet skulle lägga en dimridå över deras vänskap. Han behandlade henne kärleksfullt. Ömt. Som en syster. Min bästa vän. Min lilla vackra häxa. Brukade han kalla henne. Kärleksbrygden hade nog inte verkat, den verkade aldrig mot en människas vilja. Hon svalde hårt när hon tänkte på hur starka hennes känslor var. Det var så svårt att hålla dem inne. Varje kväll spelade och sjöng Marissa för sin älskade. Trött efter dagens krävande arbete i pyramiden fann han stort nöje och vederkvickelse i att lyssna på henne. Marissas mjuka altröst stämde ner honom till det materiella planet igen. Förstod hon inte hur förvirrad han var över sina känslor? Han fann henne oerhört tilldragande. Inte bara kroppsligen. Han kunde tala med henne om precis allt. Hennes kvicka intellekt följde med i hans tankegångar som om hon hade varit en man. Han skämdes lite över nedvärderingen. Hans egen mor hade varit mycket intelligent och fadern hade ofta med saknad talat om hur hon deltog i de mest avancerade tankegångar. Marissa hade egentligen allt man kunde begära hos en kvinna. Och mer till. Ändå hade han ett minne djupt inom sig som han absolut inte kunde få upp till ytan. Ett ljust kvinnoansikte. Ett ljust namn. Jag reser till Orn om ett par dagar. Berättade han en kväll när de åt aftonmåltiden tillsammans. Jag kommer att sakna dig. Hälsar du på mig någon gång? Marissa välte vinglaset. Det sköt inuti henne. Det kändes som om hon skulle brista mitt itu. Som om hon skulle förtäras av eldslågor. Något måste göras. En annan sorts magi än kärleksdrycker som inte fungerade. Ur den eviga kvinnlighetens mystiska källa formades snabbt en plan i henne. Varför? Varför hade hon inte tänkt på detta förut? Nej. Vi kan aldrig träffas mer. Svarade hon och försökte göra rösten kall och stadig. Toim har lovat bort mig i äktenskap. Jag har inte velat tala om det förut. Men jag gifter mig snart. Jorin flög upp och grep tag i hennes axlar och ruskade henne så att hon skrek till. Hans ögon lågade. Hon hade aldrig sett honom sådan. Varför har du hållit det hemligt? Skrek han. Du säger att jag är din bästa vän. Ändå har du ingenting sagt. Vem är han? Älskar du honom? Marissa jublade inom sig. Det var djärvt att blanda in på Im. Men han behövde ingenting få veta. Här hade hon försökt trolla till sig kärlek och så var det bara att bjuda på lite svartsjuka. Det har nyligen blivit klart. Ljög hon i nonchalant ton. Han är en man av hög börd. Jag har ännu inte träffat honom. Så jag vet inte om jag älskar honom. Men det sägs att han är mycket vacker. Det sista bredde hon på för säkerhets skull. Men hon hade inte väntat sig Jordins reaktion. Han drog henne hårt in till sig. Kysste henne passionerat och släppte henne igen. Hon låtsades överraskad. Vem är han? Säg namnet. Utropade Jorin med blixtrande ögon. Jag måste få veta om det är så att jag kan slå ihjäl honom. Du ska inte ha en främling till make. Det tillåter jag inte. Han såg ursinnigt på henne. Hon tog båda hans händer och lade dem mot sitt bröst. Och vem ska jag då ha? Jorin. Frågade hon mjukt. Jag är giftasvuxen för länge sedan. Jag vill inte bli en gammal jungfru. Du ska förstås ha mig. Vi två ska gifta oss. Förstår du inte att jag älskar dig? Jorin ramlade i häpenheten över vad han själv sagt. I fallet drog han med sig Marissa. De började båda skratta. De låg där och skrattade hejdlöst. Bröllopet ägde rum i svinksens skugga. Jorin hade kallats till härskaren. Denna hade nu hämtat sig efter chocken av Hostos död och avrättningen av Nia och han insisterade på att få arrangera bröllopet för Jorin och Marissa. Han kallade det för en slags botgörelse gentemot sin käraste vän. Och så blev bröllopet en magnifik, för att inte säga en kunglig tilldragelse. Runt omkring svinksen byggdes festligheterna upp. Ett solaltare för vigseln och vackra tält med dyrbara mattor och brokader där gästerna samlades och måltider serverades med ett makalöst överflöd. Solion kallades från On för att viga de unga. De skulle sedan resa tillbaka dit med honom. Jorin mindes Marissa som prästinna i den genomskinliga pyramiden under hans invigningsprov. Hans brud liknade prästinnan. Hon var klädd i en skir vit klänning och slöjan över det sprakande röda håret skiftade i regnbågens alla färger. Härskaren hade placerat ett märkligt diadem på hennes huvud. På dess mitt var svinksen avbildad och ovanför dess huvud fanns ett enormt juvelbesatt öga. Det allseende ögat. Men Marissa ville inte kännas vid Jorins minne av prästinnan. Så fort han nämnde den genomskinliga pyramiden slog hon bort det. Den upplevelsen hade en hemlig betydelse som Jorin själv måste förstå. All kunskap kommer inte ur lärarens mun. En del måste man själv arbeta fram. Även om det kostar svett och tårar. Det hade hänt märkliga saker efter invigningarna. Varje morgon stod långa köer av sjuka människor utanför den stora pyramiden. Alldeles vid ingången av den fanns en liten kammare där sjukta helade de sjuka. Brutna ben läkte omedelbart. Förlamade återfick rörelseförmågan. Blinda fick synen tillbaka. Den lille mästaren åstadkom en oändligt massa mirakel. Han hade lärt Jorin att förstå att mirakel var resultat av den kraft från det kosmiska som finns inom den erfarna adepten eller mästaren och att den i sällsynta fall, som hos honom själv, var medfödd. Det var inte den sortens underverk han upplevde på nätterna före bröllopet. Det var något som han inte förstod. Han besökte svinksen och satt var natt mellan de stora tassarna och såg in i ögonen och lyssnade till den väldiges röst. Gång på gång fick han veta hemligheten och lika ofta förnekade han den. På något sätt som han ännu ej begrep hade detta samband med Marissa. Svinksen berättade för honom att den bar vittnesbörd om den mänskliga rasens evolution ända från ursprunget i det gudomliga. Den stod i kontakt med de sju. Elohim. De högre gudarna eller ärkeänglarna. Svinksen hade ett hemligt namn. Simors Anke. Och i begynnelsen hade den varit en lejonfågel. Som nu låg fjättrad i ökensanden i skepnaden av ett lejon med människohuvud. En gång skulle den åter bli fågel och uppenbara en dold kontinent på jorden. Sju gånger hade världen blivit ödelagd och sju gånger återbefolkad före den nuvarande perioden. Som lejonfågel skulle den åter uppenbara sig efter sju förnyelser i den sista cykeln av jordens existens. Sju gånger 7000 jordrasers hemligheter bar den under sina vingar. Namnet Anke eller Ankh betecknade livet. Men den delen av dess hemliga namn hade blivit bortglömd och borttappad. Ville han låta den symbolen återuppstå? Till nu hade människosläktet kommit ur den andliga, gudomliga cirkeln och fallit för fysisk manlig och kvinnlig gallstring. Öglekorset, Isis-symbolen, är också Venusplanetecken. Den framfödande kraften, livets alstrande. Det var tecknet som han sett prästinnan göra i den genomskinliga pyramiden. Först en cirkel. Ett kretslopp. Sedan ett kors. Kunde Jorin väcka livets kors till liv? Den gällande symbolen som härskaren föreskrev för hela Egypten var Osiris öga. Han menade att solgudens öga också är härskarens öga som ser allt. På det sättet kunde han utan större ansträngning hålla folket i schack. De trodde att härskaren såg allt de gjorde. Medan han i lugn och ro njöt de behag som livet vid hovet skänkte honom. Egypten led ingen nöd utåt. Men det fanns en oerhörd nöd ute i landet. Kanske mycket på grund av ögat. Folk var rädda för att en okänd makt såg deras göranden och låtanden. Alltså föredrog de att hålla sig lugna. Var hon gjorde sitt utan framåtsträvande. Utan målmedvetenhet. Ambitioner eller ärgirighet. Fattigdom för sig. Rikedom för sig. Så hade det inte alltid varit. Men så var det nu. Allt detta tänkte Jorin på under bröllopet. Han hade en obestämd känsla av att svinksen krävde något av honom. Men vad? Han böjde sig fram mot sin brud och drog bort slöjan från hennes ansikte. Han studsade till. Han tittade bort och tittade igen. Kyssen stannade halvvägs i luften. Stod som en dallrande väntan mellan dem och blev till en fråga. Marissas ansikte var Kyras. Plötsligt kom hon tillbaka i hans minne. Det var Kyra han såg. Hennes glada ögon och blonda hårbör. Men innan kyssen blev Kyras nådde Marissas röst honom. Vad är det? Jorin. Varför kysser du inte din nyblivna hustru? Du är väl inte blyg? Det var skratt i hennes varma röst. Han kysste henne ömt. Varför skulle detta hända just nu? Var det en överföring någonstans ifrån? En metafysisk upplevelse. Varför såg han Kyra på sitt bröllop med denna underbara hustru som älskade honom mer än sitt hjärteblod? Och han själv. Var stod han? Han älskade Marissa mer än han någonsin annat och inga spöken från det förgångna skulle få lov att störa denna heliga ceremoni. Han befäste sina tankar med ännu en kyss. Som kom de omkringstående att jubla. Vid bröllopsmåltiden kom eldbärarna. Det var en symbol som användes vid alla bröllop och som innebar att jungfruns rening hädanefter skulle ske med mannens svärd. Därför bar eldbärarna svärd. På vilka facklor hade anbringats? Männen med de brinnande svärden påminde honom om prästerna med facklor den genomskinliga pyramiden. Facklorna representerade där ljuset. Det ljus som strålade ner genom pyramidens porp rakt in i prästinnan och mötte ljuset från spiraltrappan. Ljuset uppifrån möter ljuset nerifrån, mumlade han halvhögt. Marissa såg roat på honom. När så sker vaknar krafterna i jorden, kommenterade hon. Varför? Älskade make, tänker du i de banorna just nu? Och vad händer när jordens krafter vaknar? Var är Orins motfråga? Han var ivrig nu. Måste få svar. Marissa rynkade ögonbrynen. Några får känna styrkan därav och därmed öka sin egen styrka. Andra åter kommer att förstöras av kraften, svarade hon gåtfullt. Jorin kände hennes lilla hand på sitt knä. Den drog sig sakta uppåt och följde lårets kurva. Det är vår natt nu, viskade hon. Koppla av de där tankarna. Vår egen livskraft ska leda oss i kärlekens magiska spel. Imorgon vaknar jag i din famn och då har jungfrun flytt för kvinnans lust och glädje. Härskaren Pett gäspade. Bröllop var det värsta han visste. Han insåg att han själv snart borde gå i brudstol för att ge landet en ny drottning. Men han var bränd. Äktenskapet med Nio hade varit en vandring på svärdsäggar. Nio vackra döttrar hade han. Men det behövdes en son för tronföljden. Han kanske kunde finna en värdig svärson. Hittills hade döttrarna gifts bort till drumlar som hängde runt tronen. Eller till främmande länder för att behålla freden. När härskaren tänkte på att det unga brudparet nu hade dragit sig tillbaka till bröllopsgemaket och förlustade sig i den första kalekens sotma, blev han lite het. Han hade vackra slavinnor att lägra, men han ville pröva något nytt, något extra. Han tänkte på Sorasa, som varit hans hustrus närmaste vän och förtrogna. Hon var visserligen gift med en av hans ämbetsmän. Men vad spelade det för roll? En grann kvinna. Den där Sorasa. Han sände en slav för att hämta henne. Det kolsvarta håret låg blankt och skimrande omkring det ovala, vackra ansiktet. De grå ögonen var stora och uttrycksfulla. Hennes fylliga läppar kunde få vilken man som helst att längta efter kyssar. Hennes runda mjuka kropp var som en våg med skum på ytan. En våg som sköljde över en. Som mannen ville dyka ner i. Men här var hon ju. Hon var ännu vackrare ikväll. Hennes ögon var inte grå. De var svarta av begär. Hon smålog mot härskaren och lutade sig in till honom. Jag trodde aldrig att ni skulle sända efter mig, viskade hon. Det har jag velat länge, svarade han. Men tiden var inte mogen för ännu och nu är den lika mogen som dina fullmånebröst. Min sköna. Han hade inte skickat efter henne förgäves. Hennes lust mötte hans i svindlande höjder och hennes utstuderade kärleksspel och heta sinnlighet gjorde honom helt galen av lycka. Till slut flämtade han. Låt oss dricka en bägare. Sorasa. Min ljuva. Jag är het som ökensanden och behöver ett ögonblicks svalka. Sedan vill jag rida på din ljuvliga kropp till där solen går upp över min sovande stad. Det var en ny slavinna som kom med drycken. men det tänkte Pekt inte på. Han anade inte att Sorasa lovat sin dyrkade härskarinna och bästa vän Nia. Att om något hände henne skulle Sorasa hämnas henne med vilka medel som helst. Men bila din tid, hade Nia varnat henne. Låt det inte ske för snart. Låt honom sörja mig länge först. Och så hade härskarinnan skrattat det där onda. Hemska skrattet vid tanken på att kunna döda efter sin egen död. Härskaren låg orolig. Han hade tömt flera glas, medan Sorasa bara låtsats dricka. Hon stannade hos honom tills hon var säker på att han stod utanför alla möjligheter att räddas. Ingen mer än hennes egen tjänarinna, som burit in drycken, visste att hon varit hos härskaren. Hon hade kommit beslöjad till hans bädd och beslöjad smög hon sig därifrån. Nästa dag ämnade hon låta döda sitt enda ögonvittne. Vad spelade en tjänarinnas liv för roll? Härskaren var död. Det blev stor förvirring vid hovet. Den som satte igång med att ordna upp saker och ting i palatset, det var Toim. Om han förstod hur mordet gått till, så lät han ingen ana det. Det var ett lägligt dödsfall. Han betedde sig beskyddande mot prinsessorna, särskilt mot den äldsta, ogifta, som dyrkade honom. Han blev en stöttepelare för hela hovet. Härskarens död varken gagnade eller skadade någon. En ointressant och lättjefull välusting hade han varit. Men han hade inte varit en ond härskare. Bara ett verktyg i händerna på sin hustru. På något sätt gällde han för att ha varit den gode landsfadern. Kanske mest för att han var en god familjefar. Egypten varken blomstrade eller led under hans regering. Folket visste inte att det allseende ögat var en bluff från härskarens sida. Under ytan arbetade den stora pyramidens mästare. Främst Toim. De påverkade inte landets styre på ett märkbart sätt. Men de påverkade den styrande härskaren så att han inte gjorde allt för stora dumheter. Ett bröllop brukade vara i många dagar. Den första natten då Marisa vilade i Orins armar och kärlekens och lustens bägare blev tömd till sista droppen, väcktes de tidigt av viskningar och steg. Ska vi väcka dem? Sa någon utanför deras dörr och en annan röst befallde. Banka på dörren bara. Sådana nyheter måste förmedlas till alla. Bröllopshögtidligheterna förbyttes i landsorg. Folket gick pliktskyldigt till templen och bad sina böner till gudarna. De hade aldrig känt härskaren och hans död var oväsentligt jämfört med slitet för brödfödan. Ändå bad de lydigt för hans själ. Samtidigt oroade de sig för framtiden. Vem skulle nu bestiga tronen? Det kunde bli en sämre regering än Pekts. Den pompösa begravningen som en härskare av Egypten alltid åtnjöt förbereddes med samma noggrannhet som nyss bröllopsfestligheterna. Brudparet som hade ämnat resa till hon blev tvungna att övervara den kungliga gravsättningen. Hovets läkare angav förgiftning som dödsorsak. Toim visste hur det gått till och vem som var den skyldiga. Det var hans sak hur han visste det. Han trädde fram som den allkunnige och allvetande. Allt pekade på Sorasa. Tillkännagav Toim. Och hon kallades till mästarnas tribunal. Hon nekade att erkänna sin skuld. Men tjänarinnan, som hon ännu ej hunnit göra sig av med, utpekade henne. Sorasa dömdes till att tillsammans med 10 av tjänarna som var härskarens trogna, begravas samtidigt med Pekt. Den grymma seden var sådan att tjänare mestadels begravdes levande med sitt husbondfolk. De 5 mästarnas råd beslöt att ändra lagen. De 10 tjänarna skulle få följa sin härskare fram till gravkammaren. Men sedan skulle 10 statyer symboliskt ställas in där istället för tjänarna. Däremot skulle Sorasa begravas levande medan man hon låtit döda. Toim skördade ära av dessa beslut. Han kungjorde dem och var inte sen med att ange sig själv som upphovsman till dem. Så kom det sig att den lyckliga bruden grät sig till sömns i sin makes armar den andra natten. Vem skulle nu styra Egypten? Den nya härskaren. Det blev Toim. Toim blev härskare i Egypten 8 år efter Atlantis undergäng. Efter åratal av isolering och underjordiskt arbete klev han ut i rampljuset med stora gester. Han friade till den äldsta av de giftas vuxna prinsessorna och det avgjorde saken. Hon hade beundrat honom länge och var icke sen att svara ja. Näst hierofanten Solon var Toim den främste av prästerna. Hur han blivit det var en annan historia. Det frågade ingen efter. Jorin hade inte väntat sig detta. Han hade trott att någon prins fanns tillgänglig i grannländerna. Egyptens tron bestegs nu av en magiker. en trollkar, väl förfaren i både svart och vit magi. Men kanske att smaragdringen spelade den viktigaste rollen vid tronbestigningen. Smaragdringen som mannen med guldhåret alltid bar. Toim var av kungligt blod. Åtminstone hävdade han det. Han påstod att han hårstammade från ett av länderna på Atlantis. Där en ett av ljushårigt folk hade regerat. Ringen, som han fått av sin mor, var ett bevis härpå. Om detta var sant eller icke spelade ingen roll. Prinsessan Nuja var förälskad i Toim och trodde blint på hans historia. De andra mästarna valde Injurin som nummer 5. Det betydde att han och hans unga brud måste stanna kvar i huvudstaden. Solon, som övervarat härskarens begravning, sökte upp Jorin innan han reste tillbaka till Oon. Jag har med mig den blå kristallen, sa Solon, därför att den ska vara hos sin väktare. Du kommer att få besked om en plats där du kan förvara den i säkerhet. Du får inte berätta för någon att du har den. Jorin gömde kristallen i sin mantel. Tror du att Egypten går ljusare tider till i mötes nu? Frågade han Solon. Toim har sinne för kultur och strategi. Ja, i varje fall för strategi, svarade Solon torrt. Bara han inte utsätter oss för krig. När en ny regent kommer på tronen försöker ärna grannländerna att erövra land. Om regenten är svag så lyckas de. Om han är stark brukar han göra egna landvinningar. Toim gillar inte krig, påstod Jorin trosvist. Han drev ju bort Hittims. Ja, men det var ett allt annat än vackert sätt att oskadliggöra dem på, svarade Solon bäst. De var människor som du och jag, min son. De hade hustrur och barn. Deras familjer fick både sorg och dödlig smitta. Ett krig ska föras med rena vapen. Med trolleri som i detta fallet kan jag bara kalla det slakt. Vet ni om han verkligen är son av Navascenerna på Atlantis? Frågade Jorin, obehagligt berörd. Han härstammar därifrån, svarade Solon. Men han är icke av kungligt blod. Jag vet inte hur han kommit över smaragdringen. Kanske är det bäst att ingenting veta. Navascenerna på Atlantis var krigiska. Men samtidigt var de ett högt begåvat folk. Bland dem fanns de största naturvetarna och de skickligaste ingenjörerna. De uppfann Kaipuns bevattningssystem och de var initiativtagare till spiralkunskapen, varifrån ordkraften utvunnits. Minns du att våra flesta kommunikationer var trådlösa och drevs med den kraften? Navasea var det största arbetscentrat med enorma forskningslaboratorier på vår kontinent. Nu är det utplånat. Jag vet, nickade Jorin. Min far var ofta där. Vad gör allt detta för nytta på havets botten? Ingen av oss som överlevt känner ju till hemligheterna. Hur vet du det? Undrade Solon. De uppenbaras när tiden är mogen. Det lovar jag. Och tiden är mogen när människorna lärt sig handskas med sådan kraft i fredliga syften. Det blir inte så länge makt och våld härskar på jorden. Vet du att Toim ljugit om sin härstamning? Frågade Jorin sin hustru lite senare. Han är inte av kungligt börd. Det är mycket du inte vet om Toim, undslapp det henne. Och jag tänker inte tala om det, tillade hon. Du kände mästaren Toim. Nu får du lära känna härskaren. Var då glad åt att du har mig till hustru. Var på din vakt, min älskade. Dessa ord förvånade Jorin. Till utseendet var Toim en typisk navassen. Men han undrade hur trollkaren hamnat i skogen utanför Kaiphun. Så länge han använde sin magi rätt fanns det ingen anledning till oro. Men Jorin hade en odefinierbar känsla av ett spel med negativ insats. Hade han varit alltför naiv? Han förpassade detta ner i sitt undermedvetna och lade locket på. Mästare bör icke syssla med sådana spekulationer. Han hade en ljuvlig hustru som han älskade överallt på jorden. Han hade en förnämligt bostad in till pyramiden. Gamla Sela hade stannat hos honom efter faderns död och hon var hushållets stöttepelare. Marissa älskade henne och tog råd av henne. Ja. Framtiden låg klar och ljus och fick inte fördunklas av negativa tankar som var vaga och obevisade. Marissa tyckte inte om Nuja, Nias dotter. Prinsessan var härsklysten och högmodig. Hon var vacker, mörkhårig och mörkögd, men också arrogant och bortskämd. Fadern hade lyckats hålla hennes sämsta tendenser i schack, men hovet hade fått känna på dem efter hans död. Marissa tänkte elakt att Toim säkert skulle kunna tygla prinsessan på sitt gemena sätt. Ack, om de bara anade. Problemet för Jorin var hur han skulle kunna förvara kristallen eftersom den var självlysande. Men natten efter det han hade fått den hade han en märklig dröm. Han såg svinksen resa sig från sitt sandiga läger och ruska på sig. Den blev till ett jättelejon med enorma vingar och den talade till honom. Jag ska hjälpa dig att vaka över kristallen, sa den. Gå till tempelkammaren under mig. Se till att du är ensam. Beräkna var min buk vilar. Mitt under den finns på golvet en sten som går att öppna med en hemlig kod. Endast jag vet om detta. Gömstället gjordes åt en härskare för mycket länge sedan och blev bortglömt. Alla som vetat om det är döda och förgätna. Svinksen omtalade den hemliga koden och Jorin mindes den när han vaknade. Han beslöt sig för att undersöka om drömmen hade verklighetsunderlag. Marissa sov och han smög sig ut ur huset. Det var lysande månsken och stjärnklart. Han gick först fram till svinksen och bugade sig djupt. Han mätte med ögonen avståndet mellan nedgången till kamrarna under markytan och den ungefärliga belägenheten av stenen under den väldiges buk. Det var tyst och stilla. Han såg inte en människa. Invånarna i staden var rädda för svinksen och pyramiden nattetid. De trodde att osaliga andra spökade där. Jorin anade inte att Marissa vaknat och följt efter honom. Tyst och försiktigt smög hon sig bakom pelarna och höll sig till de stora mörka skuggor som avtecknade sig i månskenet. När hon förstod att hennes misstänkta rival bara var svinksen blev hon nyfiken på vad maken hade för sig i maskopi med stänkolossen. Hon följde honom vidare ner i kryptan. Koden var ganska komplicerad och Jorin prövade den på minst ett dussin ställen innan han lyckades hitta den rätta stenen. Då sköts den omedelbart åt sidan och blottade en liten trappa ner i underjorden. Han kom ner i ett valv. På båda sidor fanns stängda dörrar. Men de var icke förseglade. Den ena kammaren var full av skatter från hundratals år tillbaka. Där fanns guld och ädelstenar. Smycken och statyer täckta av månghundraåret damm. Gömda och glömda. Tidvis hade denna plats legat begravd under sanden tillsammans med det mesta av svinksen. I framtiden skulle den återtäckas med sand. Så hade svinksen berättat. Den andra kammaren var tom. Den hade en liten nisch på ena kortsidan och en stenbänk i mitten. I äldre tider kanske den hade tjänat som invigningsplats. Mitt nischen fanns en fördjupning som var lagom stor att sänka ner kristallen i. Jorin lade stenar över. Så att inget ljus skulle tränga ut. Marissa smög tillbaka till sovkammaren. Hon visste inte vad Jorin hade för sig i den mystiska kryptan under templet. Men hon hade sett att han bar på något som gav ett sken ifrån sig. Det var väl ett uppdrag han fått av någon. Tänkte hon och låtsades sova när han kom tillbaka. Hon var lite sårad över hans brist på förtroende. Men hon hade också en hemlighet. Jorin kände sig välkommen bland mästarna. Innan han blev en av dem fick han demonstrera sina kunskaper. Han fick bland annat hela en sjuk människa genom att inrikta sin egen kroppsenergi på patienten. Energistrukturen i den sjuka kroppen omdanades på ett sådant sätt att sjukdomsprocessen avstannade. Att framkalla vind eller få ett frö att växa medan man såg på. Det var en barnlek för en driven mästare. Det var också viktigt att kunna skapa en mur som ingen angripare kunde forcera. Det var en kunskap som kunde vara farlig om den inte användes i det godas tjänst. Vit magi var kärlekens magi. Magi överhuvudtaget bestod endast och allenast av tankekraft. Men på hög nivå. Jorin förstod på de andra mästarna att Toim drivit tillbaka Hittims på ett otillåtet sätt. Det skulle ha räckt med en mur. Han tyckte även att han kunde känna en viss osäkerhet hos de andra när det gällde Toim. Men de uttryckte den aldrig i ord. Det var bara en känsla som fanns där. Toim hade räddat Jorin ur Nias klor. Ur fängelset. Från en säker död. Toim hade följt honom genom invigningarna. Toim hade en härskares alla företräden. Han var ståtlig. Med stark utstrålning. Skarp blick. Skarpt intellekt. Han var en utmärkt organisatör. Marissa talade ogärna om honom och när hon gjorde det tyckte sig Jorin förnimma negativa känslor från henne. Men också, märkligt nog, förakt. Han var övertygad om att Toim gjort henne illa på något sätt. En dag hoppades han få reda på det. Den dagen var närmare än han anade. Marissa var havande. Jorin var överlycklig eftersom Marissa för länge sedan överskridit den ålder då flickor brukade få barn. Han fann det märkvärdigt att hon inte funnit någon make tidigare. Men hon tystade hans undran med kyssar. Hon hade väntat på honom, bedyrade hon. Ända sedan de var barn. Hon hade alltid vetat att de skulle mötas igen. Och Jorin trodde henne. Hon var en älskande hustru. Omtänksam och ömsint. Passionerad. Lidelsefull ända till vanvett. Hon gav honom långt mer än han någonsin vågat drömma om. Även om hennes passionerade utspel i kärlekslivet var föga förenligt med en ung oskuldsfull flicka. Blundade han inför detta och bara njöt. Nu hade deras extas kulminerat i att hans säd fått grogrund i henne. Sorg och glädje var ett. Det fanns ingen början och inget slut. Allt hörde samman. Allt var en del av alltet. Av livet. Av kärleken. Han älskade och respekterade Solon. Men förstod honom inte helt. Den gamla hierofanten hade varit en fantastisk lärare. Tålmodig och vis. Men också sträng visste han svaret på alla frågor. Han hade alltid ett uppmuntrande leende och en vänlig klapp till hands när novisen lyckades med något. Han personifierade tryggheten. Sedan Jorin övertagit kristallen hade banden mellan dem blivit ännu starkare och Solon hade på många sätt övertagit rollen som fadersgestalt efter Tiosto. Det verkade som om han var uppriktigt glad över att den unge mästaren gift sig med Marissa, som han kom väl överens med. Han uppskattade hennes uppriktighet och snabba, klara tänkande och hennes förmåga att se problemen på ett positivt sätt. Men Solon var inte glad över att se Toim som härskare. Så snart detta kungjordes reste han tillbaka till On. Han vigde inte Toim och nu är som väntat var. Han föregav Vindis position och gav Benio uppdraget. Men innan han reste sökte han upp Jorin och sa. Om du behöver mig så vet du var jag finns, min son. Du kan lita helt och fullt på Sukta och Sailanga. Det vill jag att du ska veta om det blir några problem. Arbeta med kristallen så som jag lärt dig varje fullmånenatt. Vi kommer snart att återses. Jorin skulle se upp med Benio och med. Fanns där även en underförstått varning för Tolm. Han förstod inte varför hierofanten inte gav honom klartext. Han beslöt sig för att söka upp Solon så snart Marissa fött deras barn. Då skulle han fråga honom rent ut. När Marissa var i 50 månaden kungjorde Toim att hans drottning väntade barn. Han hade på den korta tid han regerat åstadkommit en total ommöblering bland hovfolket. Men också skaffat sig en hel del fiender bland den gamla härskaren Pekts trogna. Han sände bort alla sina svägerskor. Inberäknat den minsta. De förpassades till sommarresidenset som låg söder om huvudstaden. Nu jag blev ledsen och missnöjd. Men då hotade han henne med att upplösa äktenskapet och ta en hustru från främmande land. Detta sårade drottningens stolthet och hon beslöt misslynt att finna sig i makens beslut. Trots att hon saknade sina systrar. När Marissa hörde detta kiknade hon av skratt. Så dåligt om alla känner Toim. Utbrast hon. Han har sidor som ingen av er anar. Makt är vad han eftersträvat hela sitt liv. Nu har han den. Vi får se vad han gör med den. Det visade sig snart att hon fick rätt. En trollkarl satt på Egyptens tron och han hade bara ett intresse. Att tillfredsställa sina egna önskningar och planer. Så mycket förstod Jorin av vad Marissa lät undslippa sig. Att Toim alltid eftersträvat att bli härskare. Ibland kände han en aning svartsjuka. Vilket förhållande hade Marissa och Toim haft till varandra under hennes uppväxt? Han frågade. Hon teg. En liten grön demon satt långt inne i Jorins hjärta och viskade sådant till honom som mästare inte får lyssna på. Så aningslös han hade varit. Den unge novisen som lät sig styras av den gulddockige magiken och dessutom beundrade honom. Kanske var det just de ljusa lockarna som gav Toim sådan enorm suveränitet. Men snart hände saker som gjorde folket rädda för honom. Saker som kom dem att storligen förundras och förskräckas. De var vana vid Pekt. En nollställd. Ganska snäll härskare utan karisma. Nu blåste förändringens vindar över hela landet. Jorin började långsamt fatta att även han var en pusselbit i det höga spel som härskaren spelade. Demokrati var långt ifrån den väg Toim hade valt. Han började spela högt med handel och sjöfart. Det byggdes båtar och forslades varor. Men inte så att folket fick det bättre. Toim köpte slavar från andra länder och han köpte dem billigt. De skulle hjälpa honom att bygga ett nytt och rikare Egypten. Deras lön var svält och död. Men också folket svalt och dog eftersom allt arbete gick till slavarna. Egypten fick många nya, underbart sköna byggnader. Hela städer byggdes med konstnärlig utsmyckning av högsta klass och trädgårdar som de fattiga icke hade lov att beträda med sina smutsiga fötter. Överallt såg man statyer av härskaren och bilder av hans husliga lycka. Man såg honom klappa slavar på axeln och låta sin nåds sol lysa över de låga, de fattiga, de hjälpsökande. Allt bara på bild. Verkligheten var en helt annan. En jättehär samlades ihop och de grymmaste och mest krigsförfarna militärerna sattes att utbilda den. Eftersom det var ont om sådana Egypten skaffade Toim officersmanskap från andra länder. Där krig var vardagsmat. Allt detta gick otroligt snabbt. När Toim besökte pyramiden kunde Jorin inte låta bli att fråga varför herren utökades så snabbt. Det fanns väl ingen fara för krig. Då svarade härskaren skrattande. Världen ska bli min, Jorin. Jag vill bli hela jordens härskare. Inte bara Egyptens. Vad som inte går att erövra med soldater går säkert att vinna med magi. Var stolt över att du tillhör mina vänner. Ty nu räds mina fiender och vässar sina svärd i vanmakt inför min storhet. Marissa fann inte Toims ord det minsta egendomliga. Sådan har han alltid varit, förklarade hon. Han har storhetsvansinne. Var försiktig. Min älskade, du känner honom inte. Jag är rädd jag börjar göra det, svarade Jorin. Och jag tycker inte om den nya Toim. Då lade Marissa handen över hans mun. Tyst, uppmanade hon honom förskräckt. Väggarna har öron. Du vet väl att många tjänstemän vid hovet försvunnit redan för att de ogillat och kritiserat honom. Var rädd om oss. Tänk på vårt ofödda barns framtid. Var det dags att söka upp Solon? Det var länge sedan han hört från hierofanten. Kanske inte förändringarna hunnit dit. Det var mest i huvudstaden och i de större nya städerna vid Nilen som de märktes. Jorin och de andra mästarna arbetade som vanligt som lärare för noviserna i pyramiden. Men där hade också skett en förändring. Urvalet av pojkar var dåligt. De flesta orkade inte igenom den första invigningen. Några tog sig fram till den näst sista, i kistorna, där de mestadels dog. Arbetet med att bota sjuka fortsatte som vanligt. Men patienterna var rädda och det kom inte så många som det brukade. Sukhta var bekymrad. Varje fullmåne natt gick Rorin ner i kryptan till den blå kristallen. Marissa smog sig efter honom. Hon måste få reda på hans hemlighet. Hon kände sig olycklig och rädd. Hon älskade Rorin allt för högt. Deras lycka var allt för stor och kunde det fortsätta så här? Hon fruktade härskaren. En dag kom Toim till pyramiden när mästarna skulle välja nya noviser. Det var sällan han hade tid att besöka dem nu fört i den. Men den här dagen hade han en liten gosse med sig. Pojken var ungefär 10 år. Liten för sin ålder och spenslig. Han hade lysande klarblå ögon och rödblont hår. Det här är min son. Förkuppnade Toim till de förvånade mästarna. Han föddes på Atlantis. Din son. Utropade Sukhtach. Glömsk av att den forna medarbetaren numera var härskare. Varför har du aldrig berättat att du har en son? Var har han varit tills nu? Jag har haft någon som fostrat min son tills det var dags för honom att framträda. Förklarade Toim utan ett leende. Nu vill jag att ni tar hand om honom. Han är en ovis. Han ska genomgå invigningarna. Det var en befallning. Inte ett förslag. Jorin blev förskräckt. Vi har aldrig förr haft en så ung novis. Protesterade han. Borde han inte bli lite äldre först? Toim spände ögonen i Jorin. Det begriper jag bättre än du. Svarade han högdraget. Han är redo att bli novis. Han är min tronarvinge. Men tänk om. Invände Jorin. Det är inte riskfritt. Om han inte klarar invigningarna. Menar du? Fyllde Toim i. Det gör han nog. Frågan är bara om ni klarar honom. Han heter Jostlar. Jag heter Jostlar. Upprepade barnet. Och jag vill börja med detsamma. Håll mig hela tiden underrättad om hur det går. Befallde Toim och gick därifrån. Den lille pojken tittade på dem. Han granskade dem en efter en. De började förstå att han inte var något vanligt barn. Hans blick var klar. Men isande kall. Huvudet var långlagt och pannan hög. Dragen var regelbundna och skulle ha varit vackra om pojken inte sett både surmulen och trotsig ut. Han påminner Jorin om någon. Men vem? Det är bäst vi börjar då, sa man med vänligt och tog gossens hand. Raskt gjorde barnen sig fri. Jag behöver inget ledband, snästod han indignerat. Jag kan gå själv. Mästarna tittade på varandra. De förstod vad härskaren hade menat. Om de klarade pojken alltså. De började undervisningen på samma sätt som en vuxen novis och upptäckte snart att gossen var otroligt begåvad och iskallt snusförnuftig. Han visade ingen respekt för mästarna. Endast ett accepterande. Och det var blandat med förakt. Han satte sig ofta på sina höga hästar. Mästarna gillade inte hans uppförande. Men det var oväsentligt. Det väsentliga var att ett sådant barn kunde bli farligt som motståndare. Det fanns inget annat val än att smeka hunden med håren, tänkte Jorin. Dessa tankar delgav han Marissa på kvällen. Hennes reaktion var oväntad. Så snart, utropade hon. Har han redan gjort jostlar till novis? Känner du pojken? Frågade Jorin förundrad. Varför har du aldrig sagt något om honom? Jag har hjälpt till att sköta honom, svarade Marissa undvikande. Han var bara ett spädbarn när han reste med oss från Atlantis. Han var Toims hemlighet och jag har lovat honom att tiga. Men vem är hans mor? Är hon död? Ja, mumlade Marissa utan att se på honom. Hon är död. Kom nu. Sela har lagat något gott åt dig. Då har du redan övat dig med att sköta barn, smålog Jorin. Men hon vände bort huvudet och de diskuterade inte jostlar vidare. När Marissas stund nalkades, mådde hon inte alls bra. Hon fick stärkande mediciner av Jorin. Hon hade varit frisk och strålande glad hela tiden. Men veckorna före förlossningen började hon tackla av. Gamla Sela var bekymrad. Hon hade fast sig vid Marissa som inte behandlade henne som en tjänarinna utan som en kär äldre släkting. Sela var en duktig barnmorska och hon anförtrodde bekymrat Jorin att hon inte kunde förstå förändringen i Marissas hälsa. Det var något som inte stämde. Marissa var rädd. Hon hade längtat så att få föda sitt barn och hon hade känt sig i god form hela tiden. Ända tills nu. Hon fick hemska mardrömmar och hade otäcka föraningar. De delgav hon inte sin make. Hon ville inte skrämma honom. Gå inte för långt ifrån mig, bad hon Jorin. Det dröjer inte länge nu. Jag tror det är en flicka. Hon är så stor och tynger mig framåt. Det blev tvillingar. Jorins vilda glädje förbyttes nästan omedelbart i sorg. De levde bara några timmar. Toim hade som ett tecken på sin nåd och generositet skickat en amma från hovet. Amman gällde för att vara speciellt duktig och klara de flesta bekymmer som kunde uppstå med nyfödda barn. Men Sela blev väldigt arg på kvinnan. Denna hade tagit barnen i sina armar och försvunnit med dem eftersom Marissa inte var stark nog att amma dem direkt. Det dröjde inte länge innan hon kom tillbaka med beskedet att de små älsklingarna rest tillbaka till sin himmel. Sela ville inte tro sina öron. De hade förefallit som friska och präktiga ungar. Ingen vågade tala om det för Marissa. Hennes blödningar gick ej att stoppa. Inte ens med magi. När Jorin till sist måste berätta för henne att tvillingarna dött, var det som om hon totalt tappade kamplusten. Hon blödde långsamt till döds. När själen inte vill vistas mer på jorden hjälper inga botemedel. Jorin kunde inte förstå det. Han låg på knä vid sin hustrus bädd och bad och besvor henne att stanna hos honom. Han kunde inte leva utan henne. Då ville han också dö. De hade varit gifta drygt ett år av bara lycka och harmoni. Men nu bad Jorin att få veta sanningen om Toim. Marissa uppbringade sina sista krafter och uppmanade honom att lyssna. Hör på mig och svik inte det löfte jag ber dig om, viskade hon. Jostlar är Toims och min son. Jag ljög för dig för att jag var rädd att du skulle hata mig om du fick veta sanningen. Toim och jag har aldrig varit gifta. Jag har alltid älskat dig och inte velat gifta mig förrän jag återfann dig. Jostlar är resultatet av en våldtäkt. Därför hatar jag Toim. Barnet togs ifrån mig när vi kom hit och lämnades hos ett äldre par i en by uppåt Nilen. Hör på mig, Jorin. Toim går över lik. Även mitt. För att nå sitt mål. Jag börjar bli obekväm för honom. Jag vet för mycket om honom. Han är rädd att jag ska läcka ut alla hans hemligheter och därför har han känt sig tvungen att göra av med mig på ett bekvämt sätt. Med magi. Jag ska döda honom. Snyftade Lorin. Strypa honom med mina bara händer. Ingenting kan ändra på mina känslor för dig. Min älskade. Bli kvar hos mig. Marissa. Jag bönfaller dig. Jag vill ta upp kampen emot Toim. Det har gått för långt nu. Marissas röst blev svagare. Hon låg vit och stilla och hennes röda hår var som en brinnande eld på huvudgärden. Det var som om bara håret levde sitt eget flammande liv. Kjolin grät en djupt förtvivlad gråt och ur hans mun strömmade ord av ömhet och kärlek som han inte ens annat att han kunde få fram. Marissa gjorde en sista ansträngning. Jag vet att du döljer något viktigt i en krypta under svinksen, sa hon. Ingenting kan döljas för Toim. Akta dig, älskade. Jag vill försöka ge dig stöd från en annan dimension. Men jag ber dig av hela mitt moders hjärta att hjälpa Jostlar. Toim tål inga medtävlare. Jag tror att han vill min son illa. Tag hand om Jostlar. Jorin. Bli hans far. Lär honom ärlighet. Ödmjukhet. Kärlek. Hör på mig noga. Jag orkar snart inte mer. Du kan endast lita helt och obetingat på Sukta och Sailanja. De andra två är Toims. Fly härifrån så snart du kan. Jorin. Tag med dig min son och sök rätt på din sira. Jag vet att hon lever och att hon har en plats i ditt hjärta. Men glöm mig inte. Min älskade. Jag överger dig inte. Jag kommer. Hon orkade inte mer. Hon föll utmattad ner på bädden. Där somnade hon in i Jorins armar för att aldrig vakna mer.